när man är ensam här och barnen inte är här mera på morgnarna, så är det här huset förstås mycket tystare, att man hör inte något ljud, man väntar sig inte att det ska höras någonting ett och tre från något knacks från trägolvet eller någon som vänder sig i sängen i övre våningen eller att någon dörr går. Man vet att det är helt tyst.
När jag var 14 år fick jag höra att min kära moster Annika hade träffat en man. En konstnär från Savolax. Mannen hette Pauno Pohjolainen. Snart flyttade Annika från centrum av Helsingfors till skogen i Kuopio, hem till Pauno. De gifte sig och på 6 år fick de 5 barn. Annika bestämde sig för att bli hemmamamma och avstå från sin karriär som arkitekt. I 27 år har hon haft huvudansvaret för barnen och hemmet, medan Pauno har försörjt familjen genom sin konst. Den här hösten står Annika inför en ny situation, när det sista av de 5 barnen har flyttat hemifrån. Du lyssnar på dokumentären Det tysta huset. Och jag som gjort programmet heter Karin Pennanen.
Sov du lilla videung, än så är det vinter. Om jag minns rätt så var det 2 stycken våningssängar och en pinsäng. Och alla barnen sov här i något skede tillsammans. Och då var Eliel, vår yngsta, alltså liten vava. Och jag kommer ihåg att han hade ibland jättesvårt att somna. Och jag höll honom i famnen och jag gick runt i en cirkel här i det här rummet. Det var mörkt i rummet och alla låg i sina sängar och väntade på sömnen. Och jag gick och gick och gick i en cirkel och så sjöng jag. En så sova björk och ljung, ros och hyacinter. Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står. Sov du lilla vide, än så är det vinter. Den här hösten så finns det dagar och stunder när min hela energi går bara till det att jag försöker hålla huvudet ovanför vattenytan. Bara att jag liksom klarar den här dagen. Emellanåt så har jag nog varit alldeles hemskt deppig. När man har varit så jättekoncentrerat en mamma hemma och liksom gett sitt allt till det. Så sen så känns det ett, tre liksom att jaha, att var det här nu här? Var det här nu mitt liv? Och är det här nu slut? Och nu den här hösten så är det det sista barnet Eliel som på sätt och vis har flyttat bort hemifrån för han har börjat i armén. Men han kommer ju hem ändå alltid emellanåt när han har ledigt på veckoslutena och alltid emellanåt kan han komma bara på kvällen också hem. Att det är ett stort skede i livet som har bara tagit slut. Och det har varit så klart förut att vad har varit min uppgift och vad jag har gjort i livet och varför jag har varit hemma och så vidare. Men nu så känns det liksom att jag är vilsen. Jag är vilsen på något sätt i mitt eget liv och min egen person. Och att nu kan man säga att jag är i en identitetskris. Jag brukar alltid ladda kaffekokaren färdigt på kvällen, så behöver jag inte tänka på den kaffen på morgonen, utan jag kan bara trycka på knapparna så börjar det komma kaffe och te. Pano brukar ju vakna tidigare än jag, kanske någon vaknar här vid 4-tiden och han brukar fara rakt till sitt arbetsrum som är ett par kilometer härifrån. Sen när jag har vaknat och har lagat morgonmålet färdigt så brukar jag texta till honom att nu är morgonmålet färdigt och sen kommer han därifrån och äter morgonmål hit hem. Sen var det ännu lilla så. På den tiden när det var 5 stycken som skulle till skolan här så var det ju jättestressigt på morgonen när de gick liksom tripp, trapp, trull till 8, 9, 10 och sen kanske de slapp klockan 11, 12 och 1. Så det var en gång i timmen var det någonting som hände. Sen fick man gå och dra upp dem från sängarna där och sen kanske om 5 minuter på nytt säger jag att hej, nu måste du gå och stiga upp. Och sen att de har med sig sen alla rätta sakerna, liksom vilken dag de skulle ha skidor eller skrinskor eller... Och nu kommer Pau. Hej. Vad vänta. Mitä sulla on mennyt aamu?
Hyvin sitä ovehan minä olen tehnyt.
Joo. Talo hiljenee ja hiljentynyt ja minä tein sitä ovea tuolla, että yläkerta suljetaan ja katkaistaan niin kuin lämmön rööri sinne. Ja, mutta koko tämä kokonaisuus sisätiloineen, ulkotiloineen. Tämä on aika paljon kehkeytetty, rakennettu myös koko perheen ja lapsien vuoksi. Että kai se on kuitenkin vanhemmilla aina se määrätty elämisen tarkoitus, että elämä jatkuu. Siis mun isäni on rakentanut tämän perustalon, emätalon tähän. Ja mä koen, että vaikka mä teen tuota ovea että niin kuin isä on omalla tavallaan niin kuin mukana siinä. Ja siis niin kuin meidän elämähän justiinsa aika pitkälle on myös keskittynyt lapsiin. Ja siinä on se taivas ja helvetti myös, että me on eletty niin kuin lapsien kautta.
Hyvä. Mä ennen kuin pölepiä rostiin.
Joo, kiitos.
Yksi vai kaksi?
Yksi.
Trappan här uppe så är det stället vart vi tänker nu bygga den här dörren. Och vi har tänkt att vi skulle charma av den här övre våningen och hålla bara en grundvärme här uppe för att spara lite på elkostnaderna. Och sen på sommaren så kan man fast lyfta bort hela den här dörren. Inga har satt sin säng framför fönstret här och därför att det är lite tokigt liksom inrett här tycker jag. Men hon vill att den här sängen är här framför fönstret så att hon kan ligga på kvällen och titta ut på skogen och på naturen och sjön och på stjärnorna på himlen. Inga valde genast liksom det minsta rummet. Det var underligt. Det här är Idas rum. Och här i ett hörn av Idas rum så står det en stor hög med tavlor som Ida har målat. Alltid då och då så får hon perioder att hon målar. Mest kanske på somrarna när hon är här. Jag brukar alltid sätta blommor till barnen i vas i deras rum när de kommer hem. Men den där Idas blomma har nog faktiskt torkat den och den har till och med redan börjat bilda lite frukt. Det är länge sedan Ida var hemma. Någonstans finns säkert också min gamla sagobok när jag var liten. Skulle hon vara där? Här är den. Jo, jag älskar den här sagoboken. Den här heter Minun kotini. Och det var en liten flicka som gick omkring i sitt hus och visade alla rummena. Den börjar så här. Tässä on minun oveni. Avataanpa se. Tässä on minun huoneeni. Och så ser man en bild var hennes säng är och leksaker. Och... Tänk att jag har fått klottaa den här boken på den här viset. Heipä hei, nyt avataan toinen ovi. Ganska underligt att tänka sig att jag blev sen arkitekt. Jag fick den här boken av... Ai joo, här står paljon onnea Annikalle toivoo faster Ragna. Det var min pappas syster. 8.11.1965. Jag var 3 år då. Nyt me avaamme oikein suuren oven. Ja sitten me olemme ulkona. Heipä hei, kotikulta.
Heipä hei, kotikulta.
Min barndom var sån att vi bodde alldeles i centrum av Helsingfors i ett sånt gammalt 1800-talshus. Och jag gick i franska skolan och jag var ganska mycket yngre än mina två syskon, De var liksom 17 och 14 år äldre än jag. Och min pappa var apotekare och min mamma var lärarinna i modersmål i svenska. Men sen till somrarna så flyttade vi alltid ut till landet, till Kuortane, varifrån min pappa var hemma. Och därifrån har jag alldeles underbara sommarminnen, när man var fri och man kunde göra allt möjligt roligt, som simma och vara i naturen och bygga allt möjligt och så. Det var som ett paradis där i Kuortane för mig. Och sen varje höst när sommarlovet höll på att ta slut, om man skulle fara bort därifrån från Kuortane, så var det var liksom jättetragiskt och hemskt att komma tillbaka dit till den där stenstaden. Ja. Och sen när jag blev äldre och till exempel blev kvar i stan för att sommararbeta och de andra var på landet och alla kamraterna var någon annanstans på landet, så då kände man sig verkligen ensam i den där stora staden. Fast det var fullt med människor omkring och så, men man kände sig ändå jätteensam. Att ensamheten var en rädsla för mig. Som alldeles liten, så där när jag gick i folkskolan ännu, så var jag säker på att jag skulle bli författare. Sen när jag blev lite äldre så började jag och dansa ballett. Och ganska länge så tänkte jag att det skulle bli mitt yrke. Men jag kanske så där i slutet av gymnasiet så kom jag på att jag ska bli arkitekt. Och så gick jag den vägen. Sen senare har jag funderat att månne det var alls rätt. Borde jag ha blivit trädgårdsmästare istället. Och nu har jag ju funderat här redan några år att vad ska jag börja göra när jag blir stor. Och det har nog fötts några tankar. Kanske någonting gror som kanske skulle ha någonting med trädgården och trädgårdsskötsel att göra. Ellas rum är här. Hennes rum är liksom längst borta uppe i huset här. Hon har haft lugn och ro här. Hon behöver mycket ensamhet. Ibland så är det en lapp på dörren var det står "Älä häiritse". Just nu är det här ganska kallt i det här rummet när Ella inte har varit här på en tid. I början när jag kom hit fanns det ingen dörr mot sjön. Men sen kom vi på att det skulle kunna vara bra att huset andas. Så nu finns det en dörr som går ut från köket och vardagsrummet rakt ut på terrassen. Och den dörren har använts alldeles otroligt mycket. På sommaren så står den uppe. Och det är en ganska hög tröskel här för snöns skull. Så den tröskeln har varit alla småbarns favoritplats att hänga på. Och liksom luta sig mot och titta ut. Vårt ställe är alltså vid sjön, vid Neulalampi. Och här emellan den här terrassen och sjön så breder sig trädgården ut.
Mitä ska du annars kerta?
No, nu får du komma.
När barna på sommaren vara och simma. Och de simmar och simmar och simmar. Liksom en timme fast var de där i sjön. Och sen när de kom därifrån hade de alldeles blåa läppar och var alldeles jätteiskalla. Och sen var här alltid tonfisksmörgåsar och varm kaka. Och de tyckte att det var alldeles härligt. Och de blev alltid alldeles jättehungriga av att simma. Så jag visste det när jag såg att de simmar där, så började jag laga smörgåsar här uppe. Alla barnen var ju här på sommaren. Hela sommaren var det alltid någon som var här och emellanåt var alla här. Jag höll på med det här projektet hela sommaren. Vi göt fyrkantiga betongstenar hit, så de ska komma hit sen bara vi hinner. Och sen på hösten när barnen hade farit och huset var tomt, och sen var den här stenbeläggningen färdig här. Så sen fick jag liksom den här tanken att varför måste jag nu hålla på med den här saken hela den här sommaren? Att den där tiden när barnen ännu var här. Att varför kunde jag inte istället sitta och prata med dem och vara med dem när de var här? Att vad gör jag med den här stenbeläggningen här nu ensam hemma? Att det skulle ha varit mycket viktigare.
Sebo skulle vilja leka nu. Vänta lite, Sebo. Gå och dricka från sjön.
Att arbeta i en trädgård och bygga upp en trädgård, så man måste ha hemskt lång stubin med det. Att man ser den där resultatet först kanske om många år eller om många årtionden. Liksom träd som man planterar som små, och så tar det många tionde år att för dem att växa upp till det som de ska bli. Att ofta så säger man ju att trädgårdsmästare arbetar inte för sig själv, inte för sitt eget liv, utan för nästa generation. Att de ser aldrig sitt arbete färdigt egentligen. Jag hade redan en tid när jag bodde i Helsingfors och arbetade haft som dröm att flytta någonstans ut på landet, tillbaka liksom till den där mitt drömparadis från barndomens Kuortane, och få barn, stifta familj. Det var min dröm just i det skede när jag träffade Pauno. Alltså jag hade ju jobbat några år på arkitektkontor i Helsingfors, och min syster som är textilkonstnärinna föreslog till mig att vi skulle fara tillsammans till Lappeenranta till ett stensymposium. Jag blev genast intresserad av det, för jag har alltid tyckt jättemycket om stenar, och sen for vi dit, och den första dagen där vi satt liksom i en sån här auditorium, och det hade liksom börjaren, och sen var det någon som knackade på dörren. Och alla vände sig ju och tittade att vem är det som kommer för sent. Och det kom in en man som hade långt hår, och det var på knut i nacken, och han hade en stor mörkröd ylletröja på sig. Och han bad om ursäkt att han var försenad och satte sig i publiken där. Och min syster viskade till mig att det där är Pauno Pohjolainen, att han är en jätte känd konstnär i Finland. Och sen på lunchpausen så träffades vi på något sätt, gick förbi varann eller någonting, träffades i matkön eller någonting. Och min syster presenterade sig, de liksom kände väl varandra på något sätt, Pauno och Agneta. Och sen presenterade hon mig för Pauno. Och sen kom Pauno och äta i samma bord tillsammans med oss. Sen på kvällen så var det någon slags sån här tillställning på stadshuset med musik och dans och allt möjligt. Och jag gick och var Pauno och dansa. Och därifrån började säkert. Att man kan nog säga att det var kärlek från första blicken. Sen var vi ju tillsammans liksom ett helt år på det viset att Pauno bodde här i Kuopio och jag bodde i Helsingfors och så sågs vi alltid då och då. Och jag arbetade alltså på arkitektkontor då i Helsingfors. Det var Juhani Pallasmaas arkitektkontor och vi skulle planera den här uppställningen av Finlands paviljongs utställning. Och vi for sen till Sevilla för att sätta upp det. Och samtidigt så arbetade Pauno hårt här i sin ateljé och slutförde arbetena till en utställning som han skulle ha i Köpenhamn. Efter de här projekten så träffades vi liksom rakt efter dem. Vi var båda alldeles jättetrötta och vi träffades på Malagas flygfält. Och sen fick vi bo i södra Spanien i Paunos vänners bostad ett par veckor och var på semester. Och det var egentligen då som vi bestämde att verkligen flytta ihop och dela våra liv. På den tiden var det ännu sandvägar och jag kommer precis ihåg hur vi åkte. Och sen kom vi till det här huset. Det var liksom jättespännande att se Paunos hem som vi hade talat mycket om. Och genast första kvällen när vi hade suttit på restaurang då liksom ett år tidigare så hade Pauno rita det här hemmet och det här stället på en tändsticksask. Och nu fick jag se det på riktigt. Men sen när jag flyttade hit på riktigt så då liksom kände jag att jag ville markera det här reviren med mina egna märken. Pauno hade ju varit gift förut, precis som jag också. Men vi var båda skilda. Jag kommer ihåg att först så tog jag bort alla gardinerna härifrån och bytte några mattor kanske och alla möjliga sådana små saker. Och sen har det blivit liksom under årens lopp mera och mera och så har vi haft remonter här och allting. Så nu ser det liksom ut som vårt hem. Och sen så kom ju Oona, lite plötsligt kanske, men väldigt välkommet. Och så började vårt lilla liv här. Och efter Oona så kom ju Ella, Inga, Ida och sist lilla Eliel. Tripp, trapp, trull, alla fem barnen kom med en och en halv års mellanrum. Så att på 6 år så hade vi fått 5 barn. Varje gång när ett barn har kommit hem hit så har vi tagit en bild med Pauno och mig och den lilla vavan i famnen vid ytterdörren. Just när vi håller på att stiga in första gången. När man kommer in här så doftar det trä, virke, sågat trä. Och ibland så doftar det också terpentin här och målarfärg. Och Pauno var ju vild med de här tankarna att när det kom en liten vava till familjen så skulle vavan alltid först hämtas hit i ateljén. Och Pauno som tyckte om att dricka kaffe och tycker det nu också, hade alltid en termosflaska här. Han lät vavan smaka lite på riktigt kaffe och ibland så fick vavan lite korv och sån här ordentlig mat här i ateljén. Vilket jag förstås tyckte att var helt hemskt. Ja. Och här finns en burk till exempel som har en röd färg och där finns en etikett som var det står Paunanpunainen. Då finns här allt möjligt annat. Ätysininen och kobolttisininen och poltettu terra. Och egentligen var det jag som ordna de här färgburkarna första gången när jag var här. Och den här ordningen har hållits alla de här 30 åren. Och det var jag som skrev på den här burken att Paunon punainen. Det är ett hjärta på it. Ännu där. Och här i den här stolen har också alla barnen suttit i hans famn. Med till exempel stora ikonböcker och konstböcker i famnen. Så att fötterna just och just syntes där underifrån. Och titta på bilder, stora bilder av konstverk. Före de kunde läsa. Sen så flyttade ju Pauno ut härifrån när hans arbeten blev så stora. Så han rymdes inte hit och göra dem. Han fick ett annat arbetsrum ett par kilometer härifrån. Och den här dörren var i vissa perioder stängd för mig. Då när Pauno höll på med några stora konstverk och arbeten eller förberedde sig till en utställning. Så då fick jag inte se de där arbetena som han höll på att bygga. Att de var liksom överraskningar till mig. Men barnen kunde alltid gå här. Ja, alltså vi gjorde ju en sån här periaatteellinen päätös i början att våra barn ska aldrig gå i något daghem. Och, så våra barn har varit hemma hela sin barndom ända tills de började skolan. Och det var ju underbart för dem att kunna sova så länge som möjligt på morgonen och sen hålla på med allt möjligt här hemma. En annan sån här periaatteellinen päätös som vi gjorde då kanske före Oona också hade fötts första barnet så var att det fanns ju en TV här i huset när jag kom hit. Men vi bar den där TVn upp på vinden. Och där var den hela barnens barndom och så att våra barn har alltså haft en barndom utan TV. De har istället läst böcker och ritat och lekt och gjort med sina händer. Och det var nog ett tryck från omgivande ska vi säga släktingar och kanske vänner också. Att hur går det nu med era barns liksom sociala växande? Att komma överens med andra människor och kunna leka med andra barn och sånt där. Nu måste jag gå och hämta den där hönan från källaren för att den är djupfryst. Så att den hinner med. I början så hade jag nog alldeles jättesvårt här. Att alltså, jag kände ju liksom praktiskt taget inga platser här, jag kände inga gatunamn, jag hade ingen historia med liksom vad som har hänt i mitt liv, vilket gatuhörn, och jag kände inga affärer, och det var liksom, jag var i hela den här omgivningen var helt främmande. Det är klart att mina personliga kamrater blev i Helsingfors, och jag sjöng i en kör, den blev också i Helsingfors, och allt möjligt sånt här som jag hade hållit på med, så det blev ju där. Jag kände mig nog jätteensam här emellanåt. Men sen när barnen kom och det byggdes upp en egen familjekultur hos oss som vi satt ihop liksom av Paunos kultur och min kultur och från den svenska kulturen med midsommarfirande och julfirande och allt möjligt. Så sen blev det ju en tradition på den kulturen, och sen kände man sig hemma med, i sin egen familj här, när det hade liksom uppstått en egen kultur. Alltså, jag har aldrig farit bort från familjen ensam under barnens barndomstid. Inte ens en dag. Härifrån kommer man ut på balkongen, på Ånes balkong. Nu far just tåget förbi här, det hörs alltid. Det tycker jag är hemtrevligt när man hör tåget som far förbi. Alla människorna som är på väg någonstans. I barnens sagobokhylla så är det en hylla som jag har lämnat till alla möjliga dockor som barnen har gjort. Där finns också min mammas gamla docka. Alltså den är jättegammal. Den är säkert, skulle man kunna säga, 100 år. Min mamma var nog säkert ganska mycket emot det och hade ganska mycket förutsatta meningar omkring den här tanken att jag flyttar långt bort till östra Finland, till någon liten stad som Kuopio, och att jag ville dela mitt liv med en suomalainen juntti som hon säkert tänkte att Pauno var, och en konstnär, och hur osäkert det måtte vara, och sen så är det ju alltid mellan olika släkter och olika kulturer, så kan det ju bli lite konflikter. Att man kommer från så hemskt olika bakgrunder. Pauno kommer från östra Finland, från en familj där pappan var timmerman och byggde hus, och mamman var hemmamamma, och när Pauno var liten så bodde de i en alldeles liten stuga ungefär i skogen, vart det inte kom vatten in och det fanns inte elektricitet, och mjölken frös till is på golvet på natten. Och sen jag som kom från en finlandssvensk familj från centrum av Helsingfors var van med att gå på ballettimmar och gå på bio och fester och middagar och sånt. Så det är ju klart att om två så olika släkter kommer ihop, så det finns inte så hemskt mycket gemensamt. Men vi två, vi valde ju varann. Så att det gick så att mina närmaste släktingar kom inte så hemskt ofta hit hem till oss. Och vi var kanske inte så hemskt ofta i Helsingfors heller. Alltså i något skede så sa ju mamma till mig att min utbildning har gått helt i spillo när jag valde att vara hemma med barnen. Och det tyckte jag nog var ganska bittert. Fast jag nu inte har arbetat så många år, så nu är det att jag har den här utbildningen. Det är ändå en jättestor och viktig sak för min person och min personlighet. Och nu har jag ju kunnat använda den här utbildningen på många olika sätt ändå. under de här åren. Jag skulle säga att det har varit ett jättesvårt val. Men om jag skulle måste välja på nytt så skulle jag välja på samma sätt. En stund med Oona, när Oona var liten, minns jag väldigt väl, för den blev så jätteviktig för mig. Oona var ju första barnet och jag satt vid köksbordet och sydde bröllopsklänning till mig själv och bröllopsskjorta till Pauno och en liten dopklänning till Oona, för hon skulle döpas samtidigt när vi skulle gifta oss. Och hon gick omkring där och i rummet och sen kom hon till mig när jag satt där vid bordet och kanske satt handen på mitt knä och tittade på mig rakt i ögonen och sa mamma lite osäkert, men det var alldeles underbart. Det var hennes första ord och det var mamma. Hei.
No hei.
Minkälainen tilanne täällä on?
No joo, tässä on tämä.
Tämähän on tekele. Aivan mielettömän hieno. Tämä on ihan tosi kaunis tämä ovi. Tämä on varmaan tämmöinen joku 40-50, ehkä 30-luvun ovi olisiko?
Voi olla 30-luvun.
30-luvun ovi.
Voisi olla.
Joo.
Joo. Ja valtavan painava.
Joo, joo.
Että siinä mielessään se, että jos lapset tulee kesällä ja tai niin kuin nostetaan, niin se on aika hankala sitten siinä mielessä, että nostaako se on niin valtavan painava.
Mitäs jos siihen laittaa siihen seinälle, siihen portaan siihen päätyseinään, niin koukut vaan tai jotain, että se laitettaisiin siihen seinälle.
Kyllä.
Eikö se olisi aika hieno?
Ihan
se olisi niin kuin koriste tai taulu
niin.
Siinä.
Niin, ja lapsista voi käyttää kulisseina se
niin just
jutuissa.
Niin sä oot hionut tätä ihan valtavan määrän.
Niin, siinä on monta eri kerrosta vuosikymmenten saatossa päälle ja päälle maalattuina.
Kuinka paljon sä meinaat vielä rapsuttaa
en
tätä?
Yhtä.
Joo.
Sen kuluu puhki, jos mä rapsutan vielä.
Niin, niin, joo. Tässä ovessa pitää näkyä tämän oven elämä. Jag borde byta de här ljusen här i de här takkronorna här vid köksborden. De har smält i solljuset under sommaren. Så de har alldeles böjt sig. Jag byter dem senast till julen. Då sätter jag nya ljus i de här takkronorna. Sen till julen kommer alla barnen hem.
Du har lyssnat på dokumentären Det tysta huset med Annika Pohjolainen. Andra medverkande var Pauno Pohjolainen och Annikas och Paunos barn Oona, Ella, Inga, Ida och Eliel Pohjolainen. För ljuddesign stod Jyrki Häyrinen. Dramaturg var Are Nikkinen. Staffan von Martens var producent. Och jag som har regisserat dokumentären heter Karin Pennanen.